Hallå där.
Jag tänkte börja med en bild om den. Den kommer strax. Jag hoppas det är rätt bild du fick av mig. Jag är inte riktigt säker, men jag hoppas det. Jajamän. Det börjar bra. Ja. Ser alla den? Är det någon som ser vad det är? Spöket Laban. Ser ni vad han har på sig? Liksom? Vad det är som... Det är lite så på kläderna där. De är lite lappade och lagade och lite trasiga sådär. Då är jag äran att presentera Laban. Ett spöke med dålig andedräkt. Ja, det var ganska bra. Jag var tvungen att... Men det där är på många sätt en bild av oss. En bild av oss som jag tänker på med gärna mellan dem. Många är inte spöken kanske. Men att leva som en dålig andedräkt. Alltså, ja, men det, ni förstår själv. Alltså var och en av oss är ju kallad att leva med uppfyllda av Guds ande. Det är så vi ska leva våra liv. När människor ser oss så är meningen att de ska se en bild av Gud på ett eller annat sätt. Men precis som Laban här så är vi ju faktiskt rätt så trasiga till mans. Vi är ju faktiskt ganska... Ja, men vi är lite lappade och lagade. Det finns sår, det finns liksom brister. Även vi som har levt med Gud länge har de här bristerna. Och det leder till att vi gör inte alltid så som vi borde. Det är inte alltid så att vi på ett tydligt sätt kan visa en bild av Gud. I alla fall inte den bilden av Gud som vi skulle vilja visa. Vi kan liksom ibland sprida en doft som inte är så god som den vi skulle vilja. Och när man är ett spöke så är ju en dålig andedräkt det är ju ett stort problem. Liksom. Det blir ju så mycket värre när man bara är liksom en ande helt enkelt. Sådär. Och så är det faktiskt för oss också. Just det här att eftersom vi är trasiga så sårar vi varandra. Det gör vi. Vi gör saker mot varandra som vi inte borde göra. Fast att vi har gett våra liv i Guds händer så syndar vi faktiskt. Både mot Gud och mot varandra. Och då är det ofta så att bli sårad av någon, vem som helst, är jobbigt. Men att bli sårad av någon som ska vara ens broder, en syskon i Herren. Att bli sårad av någon som ska älska en och som man själv älskar. Det gör ofta så mycket ondare. Det blir ofta så mycket värre än om det hade varit någon annan. Ibland så kan själva förväntan som vi har på varandra, att det här är en människa som ska representera Gud, ibland göra att när bristerna och sprickorna visar sig så blir de så mycket större. Så att vi till slut inte kan se någonting annat än just de där bristerna. Det finns människor som har blivit sårade av kristna gemenskaper och som har lämnat både kyrkan och Gud ryggen. Därför att jag förväntade mig mer av dem. Och sen är det så att de här bristerna och sprickorna i våra liv, det gör inte bara att vi sårar varandra, utan det gör också att när vi själva blir sårade så har vi ganska svårt att hantera det. Då visar sig Laban igen genom att vi kanske ännu mer med de som finns i vår egen gemenskap inte har det där tålamodet. Vi har inte den där förlåtelsen som vi borde ha. utan vi dömer hårt. Det ligger nära till hands att hämnas. Eller åtminstone att klippa banden. Vad ska jag umgås med henne för? Hon beter sig ju sådär. Och så växer det oro i gemenskapen på det här sättet. Jesus visste om det här när han pratade med sina lärjungar. Han kände ju dem. Och han hade ju sett ganska tidigt att det här gänget, de bråkar ju med varandra hela tiden. Minsta chans de får så slåss de. Ja, kanske inte slåss, men de bråkar i alla fall med varandra. Tvistar om vem som är störst, vem som ska sitta närmast, vad som är rätt och vad som är sant. Vad man än säger till dem så börjar de bråka om hur det ser ut. Det är liksom, säger man att man ska ikläda sig Herren så börjar folk fråga, men vilka kläder är det? Är det den här? Ja, men det är klart att vi måste ha sådana kläder som Jesus hade på den tiden då. Så är det någon annan som säger att nej, men det är inte alls det betyder. Och så börjar man liksom bråka med varann och så. Och det där såg Jesus från början. Så han samlar ihop sina lärjungar och så ger han dem en del verktyg i hur de ska hantera konflikter och synd i gemenskapen. Så jag skulle vilja ta med er till en text i Matteus evangeliet. Det är Matteus 18. Det är så här att under Matteus evangeliets gång här så har Jesus på olika sätt då, vittnat om, visat Guds rike. Han har undervisat om Guds rike och så har han praktiserat Guds rikes principer på olika sätt. Han har helat människor och han har så att säga både i ord och handling visat riket. Och så nu har han börjat att vända blicken emot framtiden. Han har börjat tala om korset, det lidandet som ligger framför. Och han har också börjat tala om himlen och det som ligger bortom lidandet. Och i det här så finns den här texten på ett sätt lite som en ja, det pekar också så att säga framåt emot den kristna gemenskapen på ett intressant sätt. Jag tror att vi kan läsa från vers 12 först. Där står det så här. Vad tror ni, frågar Jesus, om en man har 100 får och ett av fåren kommer bort, lämnar han då inte de 99 kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannoliken, då gläder han sig mer över det än över de 99 som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad. En av dessa små. Han har precis innan pratat om barnen. Ofta så tänker vi då att en av dessa små, då är det barnen han menar. Men det han säger är att om ni vill in i Guds rike, då är ni alla barn. Ni måste se det. Så när han här säger att det är faderns vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad, så gäller det alla som hör till Guds rike. Och sen går han in på den här handlingsplanen för hur lärjungarna ska hantera synd och konflikter i sin gemenskap. Och det är viktigt att han börjar i det här. Alltså innan han börjar undervisa så säger han, precis som jag gjorde på mitt oerhört pedagogiska sätt här, låt mig ge er en bild först så att ni fattar vad vi är inne på här. Så att ni ser vad riktningen är. För annars är det en risk att ni inte hänger med. Och faktum är att just så är det. Därför att väldigt ofta så läser vi den texten som kommer efter som ett litet plock. Vi plockar ut den så här ur sammanhanget. Och så använder vi den helt frikopplad ifrån sammanhanget. Och då är risken stor att den missbrukas. Och den har faktiskt missbrukats gång på gång genom kyrkans historia. Så därför är det viktigt att vi har med oss den här bilden, det här perspektivet. Perspektivet är, er fader vill inte att en enda av er ska gå förlorad. Det ni måste ha med er är att målet är, ni måste hålla ihop flocken. Ni har inte råd att mista en broder över en konflikt. Och sen går han då vidare. I vers 15 säger han, om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Lyssnar han på dig, då har du vunnit tillbaka din broder. Här är det en liten diskrepans. Eller alltså, man är inte riktigt, det här är lite bökigt därför att man är inte riktigt helt säker på om det här, vad grundtexten egentligen säger i en sån här situation. Så en del översättningar som ni som har folkbibeln här kanske märkte att där står det om din broder syndar, som det står på många i vissa översättningar. Och en del andra översättningar har översatt så här, om din broder syndar emot dig. Och faktum är att vi vet inte riktigt vad det stod från början. Det är lite komplicerat. Och samtidigt så är det viktigt att se att det som Jesus säger, det gäller faktiskt både för den som syndar emot Gud och den som syndar emot mig. Därför att de där två sakerna hör ihop. Därför att när vi sårar varandra, så vet vi att det djupaste såret går i Guds hjärta. Och när vi lever på ett sätt som sårar Gud, så lider vi av det. Och Paulus säger att om en kroppsdel lider, då lider hela kroppen. Så den här texten handlar lika mycket om hur vi behandlar synd i allmänhet och hur vi behandlar oförrätter mellan varandra. Det var en liten passus bara. Men det han säger här är alltså att om din broder har gjort någon orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Alltså den här första reaktionen där man liksom vill dra sig tillbaka. Eller en del av oss kan vilja det i alla fall. Att vilja inte ta i det där. Det är lättare att liksom stänga dörren till den där människan som har sårat mig. Och sen så med tiden, så det bubblar fortfarande inom mig, och så börjar jag prata med mina vänner istället och säga, du, vet du vad Kalle gjorde mot mig här en veckan? Det är inte klokt alltså, den där. Han sitter där med sina retroglasögon, vet jag, så verkar helig, men så vet du vad han gjorde förra veckan? Nej. Och så pratar vi med varandra om det där. Och så bubblar det där vidare och jag sprider vidare den här trasigheten. Men jag pratar aldrig med Kalle om det. Nej. Här säger Jesus, det första du ska göra, det är att ta tag i det där. Gå inte runt och bär på dig själv. Koppla inte in någon annan och börja prata bakom ryggen på folk. Utan gå till Kalle. Prata bara med Kalle. Och lägg fram din sak. Så här är det. Det här gjorde du. Lyssnar han på dig, då har du vunnit en broder. Det här är målet. Därför att när vi blir sårade, då vill vi ha, vi tror att vi vill ha rättvisa. Vi tror att vi vill sätta vågen rätt igen. Det vi oftast vill är att hämnas. Men vi vill att den skyldige ska avslöjas, att den skyldige ska straffas på ett eller annat sätt. Och det kan vara så även i det enskilda samtalet. När jag går till Kalle, så lägger jag fram det här och säger, se vad du gjorde mot mig. Och så är Laban där, trasigheten, som smyger in. Så att målet för mig när jag pratar med Kalle är inte att vinna en broder. Utan jag vill att han ska se på sig själv, att han ska bli lika avskyvärd i sina egna ögon som han har blivit i mina för att han gjorde så här. Det är därför som Jesus måste ha med den här bilden innan. Så att ni förstår. Målet är att jag vill inte att någon ska gå förlorad. Därför vill jag att du ska prata med Kalle. Inte för att du ska straffa honom. Inte för att han ska få se hur hemskt han har handlat. Utan därför jag vill inte att du ska förlora honom. Jag går och pratar med Kalle därför jag vill inte förlora en broder. Och kan vi mötas så att han lyssnar på mig, då har jag vunnit en broder. Men sen kanske han inte lyssnar på mig. Då kan jag väl få ge upp i alla fall. Då kan jag gå till Lotta och säga, du, jag har pratat till och med honom om det. Han lyssnar inte, vet du. Han är hopplös den där. Nej. Jesus går vidare och säger, lyssnar han inte på dig? Tar du med dig en eller två till? Därför att på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Ge inte upp. Ta med dig några stycken som både du och Kalle litar på. Och så fortsätter ni att prata om det. Kanske att det funkar. Och så lyssnar ni inte då heller. Då får man väl ge upp i alla fall. Då kan jag väl få döma honom. Nej. Lyssnar han inte då, säger Jesus. Gå då och tala om det för församlingen. Alltså fortsätt att kämpa. Fortsätt ihärdigt. Den där tjurige värmlänningen. Jag ber om ursäkt, Kalle. Det var inte meningen att peka ut. Ja, det är bra. Du vet att jag älskar dig och vill vinna en broder. Alltså det Jesus vill först och främst poängtera är att när ni hanterar konflikter mellan er, när ni hanterar synd hos varandra, så är målet att ni ska vinna en broder. Målet är att ingen ska gå förlorad. Målet är försoning. Och han säger att ni ska söka den där försoningen lika ihärdigt som en herde söker efter det där förlorade fåret. Ge inte upp. Funkar inte det, men då går vi vidare. Funkar inte det, men då går vi vidare. Jag försöker, därför det här är viktigt för mig. Därför att om inte det här blir av, då har jag förlorat någonting. Jag har förlorat en broder. Gud vill att vi ska söka försoningen på samma ihärdiga, uthålliga sätt som herden söker efter fåret han har förlorat. Därför målet är att ingen enda ska gå förlorad. Sen står det så här. Vill han inte lyssna på församlingen heller? Betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Nu får vi väl i alla fall döma honom, va? Om man inte har lyssnat på församlingen heller, om man har tagit avstånd ifrån gemenskapen själv, kan inte de då få döma ut honom? Det här är ett hårt ord. Det här har jag brottats med mycket. Därför att jag kan inte komma ifrån en fråga som gnager i mig hela tiden. Vem är det som talar? Vem är det som säger det här? Det är Jesus. Hur förhåller sig Jesus till hedningar och tullindrivare? Vad var Jesu inställning till hedningarna och tullindrivarna? Det här var ju största orsaken till Jesu dåliga rykte. Det här var den som gjorde skandal därför att han beblandade sig med hedningar och tullindrivare. Han hade måltidsgemenskap med dem. Han mötte dem, han sökte dem. Därför att han sa att det inte är de friska som behöver en läkare, utan de sjuka. Det är de här som jag har kommit till. Det här är min familj. Vi måste akta oss så att inte Laban dyker upp så fort vi möter en konflikt. När Jesus har gett den här, jag kommer lite tillbaka till den här berättelsen strax, eller utläggningen, men jag vill peka på någonting annat också som ger lite extra glöd åt den där frågan. Det är den berättelsen som kommer direkt efteråt. Alltså han, det är en del av samma samtal. När Jesus vill att vi lära lärjungarna hur de ska hantera konflikter så börjar han med en bild och så ger han en handlingsplan och så avslutar han med en bild. Den bilden står från vers 21 till 35. Jag ska inte läsa hela den för den är ganska lång. Men det bygger på att Petrus kommer då. När Jesus har sagt det här och är lite upprörd över det här. Så han kommer och frågar, ja men hur många gånger ska jag behöva förlåta då? Tänk om Kalle gör så här mot mig 7 gånger. Ska jag fortsätta förlåta honom? Då säger Jesus så här, nej. Du ska förlåta honom 77 gånger. I ett annat, i Lukas evangeliet säger han, om han kommer och gör så här 7 gånger om dagen så ska du förlåta honom. Och poängen här är inte att vi ska sitta och hålla räkningen. I ett annat evangelium säger han till och med 7 gånger 77. Utan poängen är att det finns ingen gräns för hur många gånger du ska förlåta. Det jag vill att du ska göra är att du ska förlåta. Och du ska förlåta. Och du ska förlåta. Och du ska förlåta igen. Vet ni varför? Därför att det är så Gud gör. Och så berättar han den här berättelsen. Som handlar om en tjänare som är skyldig sin herre pengar. Han kan inte betala. Och herren har medlidande med honom så att han efterskänker skulden och säger du behöver inte betala. Och sen träffar den här tjänaren en annan tjänare som är skyldig honom pengar. Och då är han inte lika barmhärtig utan han säger du måste betala. Och kan du inte betala så kastar jag dig i fängelse. Och gör det. Och så avslutas det hela med att Herren får reda på det här. Och så säger han i vers 32. Din usling. Intressant ord på grekiska. Din usling. Usling tror jag man skulle säga. Jag efterskänkte hela din skuld när du bad om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot den? I sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Här så tänder det till hos Gud. Han har nåd och barmhärtighet i överflöd. Men han tolererar inte att vi inte förlåter varandra. Han säger, det är därför som Jesus säger det här. Du ska förlåta och förlåta därför att Gud gör det. Och jag vill att det ska vara riktlinjen för hur ni lever gentemot varandra. Samma princip är Johannes evangeliet 8 när de skriftlärda vill stena en äktenskapsbryterska. Och Jesus säger till dem att den som är fri från skuld får kasta första stenen. Så är ju inte det ett mandat som han säger. Att den som tycker sig vara rättfärdig har rätt att döma dem som inte är rättfärdiga. Utan det han säger är. Tänk på hur det skulle vara. Om Gud behandlade din synd. På samma sätt som du tänker behandla hennes. Tänk på om Gud behandlade din synd på samma sätt som du behandlade hennes. Eller i Saltaren 130, vers 3. Det är en sån här som man återkommer till ibland. Herre, om du la synder på minnet, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse. Och därför fruktar man dig. Vi är en gemenskap som lever av den här förlåtelsen. Vi föddes ur den här försoningen genom Jesu blod som vi läste om här i Romarbrevet. Och då måste vi också leva på det sättet gentemot varandra så att det syns. Så att det blir tydligt. Och så finns det ett ankare i den här texten som liksom fäster ihop de här två bilderna med den här texten. Det han säger, han avslutar den här undervisningen med att säga: där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det betyder att när du och jag möts, när jag träffar Kalle och vi har våran konflikt här, så kan jag inte behandla honom på något annat sätt än jag skulle göra om Jesus själv stod här. Därför att han är mitt ibland oss när vi möts i hans namn. Och på något annat sätt ska vi inte mötas. När vi möts i hans namn så är han mitt ibland oss. Han som inte vill att någon enda ska gå förlorad. Han som äter med tullindrivare och hedningar. Han som förlåter och förlåter och förlåter. Han som direkt, eller ganska direkt efter att han har pratat färdigt, börjar gå mot korset för att ge sitt liv för syndare som inte förtjänar det. När vi möts, när vi hanterar de här konflikterna, synderna, de sakerna, som såren som uppstår därför att vi är trasiga, så behöver vi komma ihåg att jag är precis lika trasig som du. Anledningen att jag överhuvudtaget får finnas här är för att Guds nåd är gränslös. Därför kan jag inte behandla dig på något annat sätt. I första Johannesbrevet, det stod inte med på lappen som jag gav till översättarna, kommer jag ihåg nu. Men i första Johannesbrevet kapitel 4 vers 10. Det här är en text som jag själv hela tiden måste snurra lite kring. Där står det så här: detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, då måste vi också älska varandra. Jag älskar dig, Kalle. Tack. Det här är det som det innebär att leva i Guds hus. Det här är att vara en bild av Herren. Att vara en andedräkt. En dräkt åt helig ande. Att leva på samma sätt gentemot varandra som Herren är gentemot oss. Så att mitt liv blir en bild av hans liv. Så att när människor ser mig och möter mig, så möter de en doft av Guds rike. Och ibland så är den där andedräkten ganska dålig. Men då finns det nåd. Då finns det nåd. Låt det också finnas ibland er. Bland oss. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi får samlas inför ditt ansikte idag. Vi tackar dig för att vi får finnas här centrerade i din försoning. För att vi samlas här inför korset. Där du gav ditt liv för oss. Där du gick den väg som vi skulle gå. Medan vi ännu var syndare. Nu ber jag, Herre, att du ska öppna våra hjärtan så att vi får präglas av dig på ett nytt sätt. Vi ber att du ska förlåta oss de brister som leder till ondska ibland oss. Förlåta oss att vi som barn gör går vilse. Lär oss, Herre, att älska varandra så som du älskar oss. Lär oss, Herre, att inte möta ont med ont. Att inte bekämpa mörker med mörker. Utan mötas med omsorg om varandra. Att alltid ha för ögonen att inte en enda ska gå förlorad. Att alltid ha för ögonen att du har älskat oss först. Låt den kärleken vända sig kärlek till varandra. Så att vi får mod och kraft att förlåta och förlåta och förlåta. Välsigna oss i resten av gudstjänsten, i veckan som ligger framför. Omslut oss i din nåd. I Jesu namn. Amen.